Vilka ministerposter ska Vänsterpartiet ha?
Det är väl bara att titta till Mitterrand, regimen 81.
Och hur står egentligen Nooshi Dadgostars aktier i regeringsfrågan så här 5-6 år efter midsommarkrisen?
Det här är Politiken med Maggie Strömberg, Torbjörn Nilsson och Henrik Torehammar.
Jag fick precis tag på en liberal pressekreterare.
Är de så svåra att nå?
Jag vet inte, men min fråga var så här. Simone Moamsons medverkan i SVTs fördomsshowen pratade vi om förra podden. Vi kommer göra en liten revisit här nu. Hur har hennes vecka varit? Ni får liksom, vad vill ni säga?
Vi var ju tidiga, sen har ju många andra skrivit om vilken katastrof det var.
Citerat dig. Jag känner brinnande vittglödgat raseri.
Och samt att jag tydligen också krävde hennes avgång.
Ja, nej, det var jättestarkt och bra. Ja. Och sen fick jag vara den här, och jag vet inte hur man ska känna den för det hela. Hon känner så här. Vet du vad? Jag säger ju inte, det hade varit ett problem om min slogan hade varit jag är bildad. Utan det här handlar ju om att bilda sig. Det är pågående verb som, vet du vad? Carl Staff medaljen till Emil Persson för att han har fått henne att inse här fanns det lite kunskapsluckor.
Så var allt detta svaret?
Ja, att det var liksom så här. Vet du vad, vilken gåva, det?
Nu blir jag då den som du var förra veckan som undrar över källan. Det här är alltså en liberal presssekreterare som säger till dig att Simona Moamsson tycker slash har sagt.
Ja, känner att så här, jättebra. Det är flera människor har hört av sig och sagt, vet du vad gumman, jag kan inte heller grundlagarna. Och tänk vad många nu som har lärt sig att 1628 så föll, inte föll, sjönk.
Vasaskeppet. Tippade Vasaskeppet över.
Ja, för säga en sak, när jag tittade på det hela och du var arg över grundlagarna. Jag tyckte inte det var jobbigast. Jag tyckte att det här, att inte med 10 000 års marginal kunna placera sjunkandet utav en symbol för stormaktstiden. Det tycker jag var spännande.
Men vi har ju alla våra liksom favoritområden. Och du tycker om historia. Alltså, och jag tycker om grundlagarna. Jag skulle vilja då liksom bara meddela våra lyssnare att jag är nu tillbaka i min vanliga lite svala persona som inte blir upprörd över saker. Jag har fått väldigt mycket mejl från lyssnare som tycker att jag ska vara upprörd över andra saker. Alltså, varför är du inte upprörd över de här som demonstrerar på lördagarna, gasaktivisterna som gör att bussen måste köra en ny runda? Varför är du inte upprörd över det? En lyssnare hörde av sig och tycker att jag ska vara upprörd över klimatet. Jag vill bara liksom framföra här till alla att jag kommer inte vara upprörd.
Det är ju, om jag får avbryta dig, så är det ju också många som vill att du ska vara upprörda över framförallt kanske mig, men också möjligen Henrik, för att vi hela tiden avbryter dig i den här podden.
Det tycker jag också är jobbigt när jag får sådana. Det är många som här.
Vet du
idag
vad?
Avbröt de. Lyssnare som bara sitter och räknar hur mycket ni avbryter mig.
Det är jättefint.
Det är alltid en hård kamp att vara kvinna. Till exempel för Nooshi Dadgostar.
Ja, och också Amanda Lind. För jag hörde det här snacket nämligen att båda de här två har ju genomfört den här fördomspodsintervjun. Jag tror alla kanske har liksom redan gjort det här utav partiledarna, och så liksom pytsas de ut utav SVT. Och jag fick det beskrivet som att de hade terapisamtalat lite, om jag förstod det hela
vem
rätt.
Vem hade terapisamtalat?
Med varandra, att de liksom fick prata ut. Nooshi Dadgostar och Amanda Lind.
Ja.
Amanda Lind. Hon heter inte Lindman. Lugna ner dig, Henrik Torehammar.
Miljöpartiets språkrör och Vänsterpartiets partiledare.
Precis, för att
två personer som kan få regeringsförhandla i framtiden.
Och det här är ju som, det är en lite speciell sorts av intervjusituation. Citat, det här har väl inte varit någon politikers favoritintervju, om man säger så. Och det ska ju vara någonting annat. Det ska visa någonting om personlighet, det ska visa någonting kanske om kunskaper, det ska visa någonting om vad Emil Persson har för fördomar om den här personen. Om jag uppfattade rätt så var det gröna språkröret, kände lite att det kanske blev lite, ja men kanske lite fokus på sexualitet på ett konstigt weird sätt. Medan Nooshi Dadgostar var upprörd över bilden av henne som slacker.
Får jag bara källfråga här igen? Ja. Är det här en konversation du överhörde?
Nej.
Eller är det nu du har hört om i tredje hand?
Det här är tredje, kanske fjärde hand. Jag vet inte.
Vet ja, vad jag,
absolut, ja. Vi ska säga det här var borde jag ha kollat upp närmare om det verkligen var så här.
Men enligt detta så gillar inte Nooshi Dadgostar att beskrivas som slacker eller framstå som en slacker.
Det är ju något med, förlåt att jag avbröt dig. Det är så här, det är ju val vart fjärde år i Sverige. Och då är ju alla mediechefer besatta av att man ska ta fram ett nytt format. Och att så här, vi ska göra formatet som alla minns. Och det här finns på den här tidningen, det finns överallt. Alla ställen. Jag har bevakat alla val på olika medier, det är likadant överallt. Och värre än den här fördomsshowen var väl ändå när man skulle sitta med en psykolog. Alltså om någon hade kommit till mig och sagt så här, nu ska vi tv-sända när du sitter hos en psykolog och pratar om din uppväxt. Alltså det är ju fan sjukt, varför ska jag göra det? Alltså i nästa grej typ så här att de bara, nu kör vi gift vid första ögonkastet i valrörelsen och då kommer vi sätta ihop en regering. Och så får ni,
någon gång
måste någon säga nej också.
Jag är en häst som liksom så här galopperar i luften för att jag älskar alla de här delarna så här. Och nu börjar vi. Ulf Kristersson, vi har gjort en rolig sak. Vi tog ditt bankidé och du är nu skild från Gitta Ed. Men hej, du har precis gift dig med. Och sen random partiledare. Och sen så bara, för vi tror på att blanda det privata och politiska. Gud vad kul. Jag tänkte på det här med...
Min entusiasm är måttlig.
Jag hör det.
Jag tycker inte heller det här är en bra idé. Men jag vet att det kommer bli så här.
Ja, du sa någonting om slacker.
Ja, men jag menar, hon har ju ändå haft partikongress här precis. Och det måste ju inte vara en slapp verksamhet. Du var där,
ja,
i Örebro.
Jag var där och jag var ute och tog en cig med Ida Gabrielsson, vice ordföranden.
Jag trodde du skulle säga att du var ute och tjotta med partiledaren.
Nej, dit hann jag inte komma. För övrigt, har ni hört ryktet om att det är vatten?
Ja, alltså det har väl hon bekräftat. Jag tror inte ens att det är ett rykte.
Nej, okay.
Hon tjottar vatten.
Jag tycker vi ska hålla det. För, alltså, minst det nu. För det är ju det väl som är den avgörande frågan kring Nooshi Dadgostar den här veckan. Litar man verkligen på det hon säger och gör?
Ja, men det här...
Är det tequila eller är det vatten?
Varför jag var ute och pratade med Ida Gabrielsson, det var för att de hade precis haft en gäst på den här kongressen. Och då tänkte jag på förra gången som de hade kongress, vänsterpartisterna, då var det i Jönköping. Och då var de så stolta för att Magdalena Andersson var där, koalitionsledaren, och gjorde också ett roligt skämt. Kommer ni ihåg vad hon sa om den liberala vakthunden? Vad säger den liberala vakthunden nu?
Mjau.
Hon gjorde det
med inlevelse.
Ja, precis, men det kan man inte få ur Maggi i alla fall. Okej, hur som helst, nu var det istället socialistisk vänsterpartist.
Men det var väl också någon, hörde jag, på den kongressen i Jönköping som hade buat när Magdalena Andersson kom ut på scen. Och någon annan som hade sagt, sätt dig ner, sluta bua. Och att det, tänker jag, illustrera lite läget i Vänsterpartiet.
Ja, det kanske var då. Sen hörde jag en annan diskussion om att när den partiledaren, sossen, som hade varit på en Vänsterpartikongress eller liksom talat inför en grupp så här, innan, det var ju 2010 Mona Sahlin. Och då var de rädda för att vänsterpartisterna bara skulle sitta med fulfingret. Så att de var liksom så här, det har relationen och sättet hur man interagerar med socialdemokrater verkar ha förändrats. Men den här gången var de inte inbjuden, utan det var systerpartiet i Norge, Socialistisk Vänsterparti, som ju är en av de här partierna som har suttit i regering, som har haft finansposten till och med.
Finansministerposten?
Ja, Kirsti Bergste, som är en sån check och liksom AI-skapad person av en norsk kvinna. Hon är så blond och pratar om att hon vill vara ute och åka skidor. Och hon gav nämligen en utmaning till Nooshi Dadgostar att de ska åka Vasaloppet ihop. Så det var här jag var tvungen att fråga. Jag bara så här, hej Ida Gabrielsson, tror du att den här Vasaloppsutmaningen kommer antas utav Nooshi? Och då var hon bara så här, vi håller på att skämta med varandra hela tiden så där, men hon är ingen slacker. Nooshi är ingen slacker. Hon har mycket ork i sig. Hon simmar, hon gör saker. Så på något sätt så kanske den här bilden ändå fanns.
Har hon 9 mil i sig? Var ju frågan, din fråga.
Ja.
Men det svarar de alltså inte på.
Nej. Man kanske åker tjejvasan.
Vad är det som att tjejsamla eller tjejdebattera? Eller
tjej... Den är bara hälften så lång.
Tjej kunna saker om grundlagar. Man behöver bara kunna 2 av 4. Jag vet inte. Okay. Välkommen och tyck till om Henrik Torhammars tankar om kvinnor.
Vad tog de för beslut på den här kongressen då, där du var?
Ja, det var ju att nu kan ju Nooshi bli finansminister. För nu så ska de... Hur var den exakta formuleringen som valplattformen slog fast nu?
Om våra röster behövs för att bilda regering så ska vi också ingå i den. Det betyder att vi inte kommer att stödja eller släppa fram en regering som vi inte ingår i.
Mm. De tog väl också några sakbeslut, men nu ägnar vi oss helt åt den här fina regeringsfrågan.
Det var ju konflikt om den här inför. Det fanns ju ett antal motionärer som ville att man inte skulle ha ett ultimativt krav, som tyckte att det var dåligt. Det fanns ju också en stark mobilisering bland socialdemokratiska ledarskribenter.
Just det.
Det uppfattades väl lite på plats, hörde jag, som att så här, nej men nu när sossarna håller på och kampanjer så organiserat mot oss, så slår det tillbaka. Det gör att vi inser just det. Det här maktdjuret måste vi liksom på något sätt besegra. Och sen till slut så landade det i att det krävdes 23 personer på den här kongressen för att ens få till en omröstning om förslaget som man trodde väl ändå skulle gå igenom en stor majoritet.
Och det var bara 22 som stöttade, så det blev inte ens votering. Nej. Det var ganska upphåsat inför. Mm. Men jag hörde till och med en teori från, som tydligen kommer från Vänsterpartiet, om att Annette Holmqvist på Expressen, hon skrev ju en artikel strax inför med det här citatet som har skickats runt väldigt mycket, där en anonym S-källa säger att det är oerhört viktigt att Magda inte samlar ihop de där gökarna i ett lag. Hellre stå över en period till än att ta in högerextremisterna i Centern och knasbollarna i V och MP i en regering, allra minst på förhand. Att det ska ha varit liksom det här... knasbollarna och gökarna ska ha varit ett sätt att signalera till vänsterkongressen att de måste liksom tagga ner lite grann. Mm.
Och det är ju så man ska kommunicera med dem. Då förstår man att så här, just det, ja, vi är knasbollar, vi är gökar.
Men sen är det ju i någon mening så att en stor del av svenska folket ser ju på de partierna så. Alltså det är ju partier som inte lockar supermånga väljare. Så helt... Det kanske också lockar en och annan väljare om socialdemokrater säger så.
Ja, men det här att sossarna skulle stå över en period för att inte samarbeta med de här knasballarna, det låter ju som det mest osannolika jag har hört. Mm.
Allt det här är ju liksom en väg ner för minnenas allé.
Mm. Jonas Sjöstedt var ju på plats och jag tror att det var Thomas Ramberg som noterade att så här: intressant att den här mannen går omkring här när alla pratar skit om det han släppte igenom, nämligen januariavtalet.
Mm. För någonstans är ju frågan, med det här beskedet då, är Nooshi Dadgostar den Nooshi Dadgostar som existerade i midsommarkrisen 2021?
Mm.
Eller är hon någonting annat idag? Hur har liksom hennes aktier därifrån stärkts eller försvagats?
Producent, nu vill jag höra sån här liksom harpmusik, för nu börjar vi vandra tillbaka, eller?
Minns ni den här tiden?
Ja, och ska man... Det var ju väldigt varmt.
Pandemireglerna hade precis släppt. Alla ville ta en shot, inte bara Nooshi Dadgostar.
Hade de släppt?
Nej, jag vet inte. Jag försöker bara
skapa någon. Det var ju fortfarande ingen Almedalsvecka då, utan den skedde ju i riksdagen. Det var så mycket i riksdagen. Det var också... Det var som att det var länge sedan man hade sett så mycket folk som man gjorde under den där krisen. Men man måste för att förstå den ju känna till januariavtalet.
Absolut.
Och den klausul som kallades förnedringsklausulen.
Mm.
Som...
Kan man säga så här, liksom att det var Centerpartiets valplattform plus att vara så här explicit elak mot vänsterpartister?
Ja. Att säga att Vänsterpartiet inte skulle få något som helst inflytande, det var väl Jan Björklunds idé från början?
Det var ju Jan Björklund som drev det. Nu är vi ju alltså i januari 2019. Mm. Det är ju Socialdemokraterna som får igenom ganska mycket också. Men de här känsliga sakerna handlar ju om det som Centerpartiet och L driver in. Bland annat då den där klausulen om att Vänsterpartiet inte ska få något inflytande på svensk politik. Sen rullar ju det där på. Och där du var, eller där ni var, där pandemin eventuellt har släppt, det är ju i juni 2021.
Mm.
Då bråkar ju det här regeringsunderlaget framförallt centerpartister och miljöpartister väldigt mycket om liksom äganderätt och biologisk mångfald och
skog och strand.
Skog och strand. Det är liksom där politiken befinner sig. När plötsligt Nooshi Dadgostar dyker upp från, ja, ingen vet var hon har varit hela tiden.
Ytterkanten, hon har suttit på ytterkanten och hon ska vara avskärmad.
Hon är ju ganska nyval som partiledare här.
Och tisdagen...
Just det, för pandemin, förlåt, ja men det var ju pandemin, hon skulle ju komma och sen så kom pandemin. Så
Sjöstedt satt ju kvar
så var
för att
det,
de inte
ja.
Kunde samla kongressen.
Mm, ja, då, nu är jag med.
Ja, det är bra.
Hartmusik, hartmusik.
En tisdag i juni då, det är den 15:e, då kallar hon plötsligt till en pressträff och ger regeringen 48 timmar på sig att stryka vilken punkt då i januariavtalet?
44.
Bra minne där.
Efter Café 44.
Nej, det var det inte. Marknadshyrorna råkade bara få den. Du tror att allting handlar om att håna och förminska alla tankar som den vänstra sidan hade. Januariavtalet var mycket mer än det. Det var ett sätt att ta ansvar för Sverige.
Alltså lite out of the blue så blir då så här regeringens viktigaste fråga plötsligt den här punkten 44. Det är inte som att den inte har varit kontroversiell innan. Den går ju då ut på frågan om marknadshyror.
I nyproduktion.
Ja, det är dit vi kommer. Men Nooshi och Vänsterpartiets krav är då att den här punkten ska strykas eller att regeringen skyndsamt ska inleda förhandlingar med Hyresgästföreningen. Och det har man då 48 timmar på sig att göra. Det är lite av ett nytt förhållningssätt i
en
politiken.
En utpressningssituation.
Verkligen. Och på den svarar sossarna i form av Morgan Johansson att de redan förhandlar med Hyresgästföreningen, som ju han tycker är så att säga deras organ.
Vänta nu här, varför är det Morgan Johansson som tar det här?
Jag vet inte.
Förlåt, men det är ju Morgan Johansson som förhandlar sen med Kakabave. Det är Morgan Johansson som tar många av de här liksom,
han
förhandlingarna.
Han är ju justitie-migrationsminister vid den här tiden, va?
Alltså, Löfven anser kanske helt enkelt att han är en omdömesgill politiker.
Han det är mest anser, vänster.
Det anser kanske just det. Det anser däremot inte Morgan Johansson att Nooshi Dadgostar är. Och det säger han. Så här gör man inte om man är en omdömesgill politiker. Jaha. Regeringen är rätt stolt också vid det här skedet, för de har ju klarat av den här arbetsrätten som har varit en av de andra svåra så att säga, liberaliseringspunkterna i januariavtalet.
Ja, och det var väl att man skickade iväg det till parterna på
något Jajamensan.
Sätt. Jajamensan. Svenska modellen.
Och det är ju det Nooshi Dadgostar säger. Ni måste göra samma sak med den här frågan. Den måste också gå tillbaka till parterna.
Det går då 48 timmar. Tiden har runnit ut, konstaterar Nooshi Dadgostar. För ingenting som hon anser ska hända har hänt. Och då yrkar direkt Sverigedemokraterna på misstroende. Alltså från andra kanten dyker Jimmy Åkesson upp. Mm. Också lite out of the blue.
För i riksdagen är det ju precis som på vänsterkongressen att man måste samla ett visst antal för att kunna yrka på misstroende. Troende eller för en votering. Ja. Och Vänsterpartiet är för litet.
Ja.
Men SD kommer glatt till hjälp.
Och var det något tjafs som typ så här, det här är pandemitider, det här är osäkert läge.
Det är alltid osäkert läge.
Moderater, ni var en gång ett statsbärande parti, ni får inte ställa er bakom sånt här. Visst, de där radikalerna där borta, men... Mm.
Så är det också internt, skulle jag säga, i Moderaterna och Kristdemokraterna. De tycker väl inte det här är en fantastisk idé. De har liksom börjat göra upp en plan för hur de ska vinna ett val om ett år, inte om två månader eller tre, hur lång tid det nu tar om det blir nyval. Men de är ju ännu mer brända av decemberöverenskommelsen och bildsättningen av att det så att säga ges bort en högermajoritet som existerar. Så de backar upp Jimmy Åkessons misstroendevotum och det blir votering några dagar senare den 21 juni. Här kan man stanna i historien, för här hinner det ju gå ett antal dagar där så att säga kloka socialdemokrater och centerpartister hade kanske möjlighet att hindra det här innan det faktiskt tog sig till votering. De agerade för långsamt, för okreativt och för uselt.
Men de hade ju också en idé, jag minns när man pratade med dem vid den här tiden, som var liksom som så här, vi förhandlar inte med terrorister. Alltså det var ju hela tiden på det spåret.
Alltså var det ju.
Om vi liksom ger efter för den här utpressningen så kommer bara nästa utpressning. Mm. Det var ju som att de hela tiden också ignorerade att de inte hade, alltså januariavtalet hade ju inte majoritet.
Nej, så var det ju. Och det är också fascinerande med tanke på att Alltså trots att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet separerade 1917 så har de ju liksom haft en intim relation sedan dess. Men det är fascinerande hur liksom svag kännedom om vänsterpartisterna och socialdemokraterna har. För rätt mycket här handlade väl ändå om att deras heder skulle upprättas, vänsterpartisternas. Alltså, det här skulle vänsterpartister direkt invända mot. Men jag menar heden i form av att få någonting politiskt.
Jag minns när man pratade med vänsterpartister vid den här tiden som var väldigt nöjda med Nooshi Dadgostars hot, så kunde man ju höra berättelser om att de kom hem till sina kommunföreningar eller liksom lokalt och då träffade äldre vänsterpartister som var så här: vad gör ni? Så här gör vi ju aldrig. Vi ska absolut inte fälla en socialdemokratisk regering. Alltså, det hade också kommit en ny generation vänsterpartister som hade andra förväntningar och andra krav.
Mm. Om man ska vara rättvis så gör ju faktiskt Socialdemokraterna och Centerpartiet ett försök. De försöker flytta det här så att det ska bli en förhandling mellan Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna. På det sätt du var inne på, Henrik. Alltså den svenska modellen. Parterna. Mm. Men det går åt helvete. Och det går sannolikt åt helvete för att Socialdemokraterna liksom inte riktigt har så bra relationer med Hyresgästföreningen som de tänker sig att de har. Hyresgästföreningen är, och där har ju Nooshi Dadgostar läst läget rätt, så att det är mer vänsterpartistiskt än vad Löfven önskar och tror. Så det där spricker. Och till saken hör ju också att om ni minns det, alltså allt som händer i en mandatperiod påverkas ju av vad som hände veckorna innan mandatperioden börjar. Alltså i valspurten 2018 så mäter Socialdemokraterna upp att hyresfrågan är jätteviktig för väljare som står och väger mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Alltså Sverigedemokraterna har ju då accepterat så kallade marknadshyror för att ta sig närmare sitt tänkta regeringsunderlag högerut eller med Kristersson. Och då tokkör sossarna mot den här väljargruppen och hotet om att marknadshyror kommer införas om man röstar på SD. Och jag minns ju, jag stod, det här är ju det valet som är ett traumaval i Sverigedemokraterna. Ni vet, det var den här gången de låg högt i mätningar och var övertygade om att mätningarna mätte dem lågt och på valnatten tänkte sig att de skulle få långt över 20% och landade långt under och var helt knäckta i ett halvår efteråt. Jag minns sista dagen innan valet var på torgmöte i Vimmerby.
Med Mattias Karlsson, va?
Ja, det var väl Jimmy som talade och Karlsson var väl någon slags liksom sidekick. Så vi snackade där efteråt och han var så långt under isen. Han är ju alltid lite under isen i sin allmänna aura. Men han var ju djupt under isen och var så här: det går åt helvete och sossarna är såna svin och de bara ljuger om oss. De bara springer trappor, kommer upp och ner och skriker om marknadshyror. Det är bara lögner och lögner och lögner. Han förstod ju då att liksom det här valet började glida dem ur händerna och på just den här frågan. Så det finns ju liksom en sån laddning i allt det här när man kommer till juni 2021.
Bara kasta in, var inte också abortfrågan en sån?
Eller det fanns också med.
Den fanns också, ja, så att det var liksom på något sätt att sossarna liksom, idén om att så här, ni använder argument som liksom inte riktigt är rimliga och kan man säga, ja, det högra sidan pratar hela tiden, ni ska återinföra fastighetsskatt eller någonting. Så att flera kan spela på det här sättet.
Verkligen, men det här slår ju då till slut tillbaks på Socialdemokraterna, för de har så att säga inte Hyresgästföreningen under tillräcklig kontroll eller är tillräckligt nära den för att lyckas göra den här dealen. Och på måndagen den 21 juni så förlorar ju Stefan Löfven som första statsminister i historien en misstroende votering.
Det var en så speciell dag i riksdagen den dagen, för det var jättevarmt. Och riksdagens kammare ligger ju med så stora öppna fönster. Så när det är sol så blir det ju liksom bastuvärme där.
Prompt önskan här. Beskriv det som vore du Torbjörn Nilsson. Sätt liksom känslan av att så här, var det 27 grader ute. De hade varit tvungna att öppna.
Jag vill beskriva det som, jag är mycket bättre än Torbjörn på att beskriva sånt här.
Okej, ge mig, ja. Mer här.
Jag känner mig så grovt förolämpad.
Förlåt. Jag skulle busa med honom och istället så attackerade dig.
Ja. Nej, men folk kom sommarklänningar. Visst var det den här dagen när kulvetterna var stängda för att de höll på att renovera, så att alla gick över Mynttorget. Det bara liksom vällde in folk i riksdagen. Det var filmiskt.
Lättklädda maktens människor kom.
Ja, men finklädda va?
Finklädda. Det var ju liksom det var ju som sagt
skolavslutningsstämning.
Det var ju också att det hade varit när 55-manna riksdagen så länge. Alltså det var bara ovanligt att se så där mycket folk.
Just det.
Och så kom Löfven och så blev han nedröstad. Och det var ju förnedrande.
Det var det verkligen. Och
många tror ju att han senare avgick på grund av det.
Det har han väl rent av sagt slash skrivit att när så att säga Vänsterpartiet gjorde gemensam sak med SD, då tyckte den gamle fackbasen Löfven att nej fan, det här med politik och att folk bara spelar och håller på, nu är jag fan i det här. Det är ju den känsla som människor runt omkring honom har delgett, och som jag minns det att han också ger uttryck för i den här boken som han skrev tillsammans med Ulrika Knutsson sen.
För det här var väl liksom, om jag höjer mig lite till vad jag minns av de stora analysen av frågan, så var det lite så här, antingen så tänkte man så här att man hade liksom förhandlat smart och gjort en lösning på mitten där liksom, ja men högerpartierna vill ändå ha den här politiken så de kommer inte gå emot den för de gillar den liksom, det är ändå outcomes det som är det viktiga. Och sen så var det istället ett annat läge där partier agerade på ett mycket mer liksom, man ska säga nästan aggressivt sätt, eller liksom var lite redo att bryta praxis.
Ja, men det är ju där vi kommer till i det här kongressbeslutet, inte sant?
Den kvällen sen i alla fall, efter att Löfven hade fällts, då firade ju ett gäng vänsterpartister på Peppes, den italienska krogen där mitt emot Vänsterpartiets riksdagskansli, alltså vid riksdagsbiblioteket.
Ah.
En sån med, du vet, rutiga dukar och
priser anpassade för turister,
ljus i en gammal vinflaska och så. Och det var ju då Lars Adaktus som kom förbi.
Just det.
Och sa att det här gjorde ni bra, och att de kände sig liksom starka.
Jaha, inte att det var smutsigt, utan att
nej,
de kände såhär, nu
de
blir
kände
de
såhär, nu, liksom, nu ska vi aldrig vara förnedrade igen.
Ja, för det var väl lite såhär, och nu har jag vaga minnen, kommentatorerna, och då delade jag upp dem lite såhär, Lena Melin, Aftonbladet, Viktor Bartkron, Expressen, där liksom Lena Melin hela tiden har varit såhär, så här kan man inte göra, liksom, Nooshi är oansvarig, jag förenklar här nu, medans det kändes som att Viktor Bartkron var mer kära, det var det här de sa. De följde, det här är logiskt, sluta vara upprörda över på något sätt praxisbrytande.
Ja, men det är ju där vi befinner oss nästan nu va, i tiden. För okej, okay, alltså efter den här voteringen så kommer ju 2,5-3 veckor utav liksom fullständigt kaos. Men det behöver vi inte ge oss in i. Men ni kommer ihåg Helena Lindahl, centerpartisten, hur ska hon rösta?
Det var någon vilde och ministern.
Ja, nej, vi har också den sjukskrivna sossen Sara Heikkinen Breitholtz. Alltså man fick inte kontakt med henne. Jenny Nilsson, landsbygdsministern, var tvungen att avgå som minister för att fylla hennes lucka i riksdagen för att få upp voteringen. Och
det var en förhandling med Kakabave.
Ja, och sen var det Morgan Johanssons sista förhandling med Kakabave. Så att man liksom, det blev stökigare och stökigare så att säga efter det. Men
och Liberalerna lämnade januariavtalet.
Jajamensan. Sabuni drog så fort hon kunde. Fastän hon då och många i den liberala partistyrelsen tidigt hade sagt, gav dem beskrivningar av efteråt, att de snabbt hade kunnat släppa den här sakfrågan, alltså punkt 44. Mm. Det är inte så viktigt för oss. Men i vilket fall?
Men Sabuni
så drog hon.
Ja, de ville. Hon
hade ju letat efter en exit hur länge som helst när det här hände.
Ja. Frågan är ju, ska vi uppleva det här igen? Det är ju en fråga. Och den har väl underfrågan, hur är Nooshi Dadgostars aktier idag? Vad betyder det här kongressbeslutet som du åhörde i Örebro i helgen, Henrik? Alltså, för jag menar direkt då, efter midsommarkrisen, då stod ju Nooshi Dadgostar på någon slags ny höjd.
Hon fick ju jättehöga förtroendesiffror. Men det var ju främst bland borgerliga väljare. Så det var kanske ändå inte de som skulle rösta
på henne. Potential att dra över blockgränsen kanske.
Men hon gick ju också upp, Vänsterpartiet, i opinionen. Mm. Så att det var liksom, man seglade uppåt. Det kanske inte bara var högerväljare som sa att nu stödjer vi även detta partiet här.
Mm. Nej, men och på detta följde ju också hela bygghattshjälms, förlåt, man har ju inte en bygghatt, man har en bygghjälm.
Byggherrehatt.
Liksom tiden när hon skulle in och ta nya LO-grupper och var liksom...
Men din fråga är egentligen då, efter nästa val, om det finns en majoritet på Magdalena Anderssons sida av politiken, vad de nu kallar sig, oppositionspartierna, då är din fråga, kommer Nooshi, hur långt vågar Nooshi driva det här?
Ja, men det är ju en fråga. Och den andra frågan är väl, är det klokt av Vänsterpartiet att gestalta sig på det sättet i den kommande valrörelsen?
Mm. Men vänsterpartisterna tycker ju inte att, eller liksom folk nära Nooshi, att det här, det är så de gestaltar. Eller vi får kanske bryta ner påståendet. Ja. Om man gör tolkning, så här skulle man kunna göra en tolkning som är en så här lite sossetolkning. Att så här, vet du vad? Nu så verkar det som att allt ni vill ha är fancy ministerposter. Då kommer ni liksom förlora sakinnehållet. Det här kommer bli allt för mycket fokus på det liksom politiska spelet. Och återigen, ni ger Ulf Kristersson en fördel. För nu kan ju han verkligen peka.
Kristersson-fördelen är ju... Men det kan man väl säga på sätt och vis. Men egentligen så är det väl det där första som jag tycker är mest intressant. Alltså att det blir samma logik som det är på tidersidan. Alltså, ska man betala i poster? Ska man betala i sakpolitik? Mm. Vad är viktigast för olika aktörer?
Och jag tror för vänsterpartisterna, de är som sagt, återigen kanske vissa väldigt nära Nooshi då, säger så här, nej men nu kommer ju det här, nu kan ju ni hålla på och tjata om det här med regeringsfrågan jättemycket, men nu kan vi alltid säga, vår kongress har bakbundit oss, det finns ett kongressbeslut på, och vi kommer liksom säga det så många gånger så ni kommer bli trötta på det, och då kommer ju ni tvingas prata om alla våra hårda, tuffa, liksom sakpolitiska förslag, hur vi liksom ska...
Vadå det här med partiskatten? Det är det enda andra jag har hört som kom ut från den där kongressen.
Ja, den Nooshis förlust som jag känner så här, det kanske var ändå den bästa, en ganska bra PR-vinst.
Att ska de vinna valet på att partiledningen förlorade och inte fick igenom förslaget att sänka partiskatten för sådana som kanske blir ministrar? Alltså här snackar vi verkligen skinnet och björnen och ingenting är skjutet.
Nej, jag menar bara så här att om bildsättningen blev så här, Nooshi vill ha en löneförhöjning på 4-5 tusen eller vad det skulle ha betytt den här liksom
kostar och tjotta vatten.
Hon har tydligen ett avdrag på sin partiskatt, läste jag. Vad heter hon? Ida Gabrielsson är ju väldigt aktiv på Twitter. Hon går ju in och kommenterar alla som skriver någonting om Vänsterpartiet. Och då läste jag att hon skrev att man Nooshi har ett avdrag på ungefär 4 000. Eller man kan få avdrag på upp till 4 000 för att man behöver köpa mycket kläder och så, om man har en viss roll. Typ så här grupp.
Det är rimligt. Så ser ju inte Skatteverket på sådana saker. Nej. Alltså ni kommer ihåg hela dansbandskostymerna på 70-talet.
Men det är inte Skatteverket som administrerar Vänsterpartiets partiskatt.
Nej, det är inte det.
Nej, men jag menar, det är väl en enklare bild att sälja att så här, särskilt om man säger Ulf och Jimmy sänkte sin egen skatt med 6 000 kronor i månaden, då på något sätt så här, och Vänsterpartiet höll kvar att sin lilla elit, de ska också liksom få slava under lite hårdare förhållanden. Det kanske ändå var någonting som partiet kan leva med i den bildsättningen. Men återigen, gör det här att vi kommer släppa vi med mediebilden, menar jag med media då, om frågan om regeringsbildningen och kommer säga...
Framförallt kommer ju inte den andra sidan släppa den eftersom de uppfattar det som sitt starka kort.
Ja, men här, nu har vi då pratat en stund om Vänsterpartiets sakpolitik så alla vänsterpartistiska valstrateger kan känna att ja, det lyckades vi verkligen få igenom.
Jag tycker att man måste komma ihåg en annan sak från midsommarkrisen om man ska liksom fundera över, liksom se in i framtiden. Och det är ju att Stefan Löfven kom ju tillbaka som statsminister med hjälp av Annie Lööf. Mm. Men Nooshi Dadgostar sa ju hela tiden när de då fick kritiska frågor om den här fällandet eller när socialdemokrater kritiserade dem, då sa de ju hela tiden så här, men vi visste ju att Löfven skulle kunna komma tillbaka. Det var liksom hela tiden en premiss för henne. Att vi visste att han skulle bli återvald, för majoriteten såg ju fortfarande ut som den gjorde i riksdagen. Eller Ulf Kristersson kunde inte samla en majoritet. Så vi var säkra på att det skulle hända. Det är klart att Centerpartiet hade kunnat gå en annan väg. Men hon i alla fall argumenterade hon så. Och om frågan nu kommer vara om då Magdalena Anderssons sida får majoritet i riksdagen och så ska de här partierna bra... Alltså, det man kan se framför sig är ju då ett antal statsministeromröstningar där man inte kommer överens. Som det var i regeringsbildningen 18. Alltså att Magdalena Andersson fälls i en sån statsministeromröstning. Eller inte röstas fram i en sån statsministeromröstning. Men, och efter 4 misslyckade omröstningar så blir det ju ett extraval automatiskt. Så vi kan ju landa i en situation där det blir någon slags chicken race mot nyvalet, extravalet. Ja, och då är ju frågan, det är ju där det intressanta är. Hur länge orkar Nooshi Dadgostar hålla ut då? Och om det då var avgörande för dem i midsommarkrisen att de visste att Stefan Löfven skulle kunna komma tillbaka, så...
Ja, då är inte... Ja, men då är, första läget är ju att säga, ja, då är naturligtvis Nooshi Dadgostar stärkt av att ha visat att hon är beredd att fälla en socialdemokratisk statsminister. Men sen är det ju som du säger, om hon motiverade det då med att hon var övertygad om att han skulle kunna komma tillbaka, så är ju situationen helt annan.
Men det finns ju en annan historisk upplevelse som man kan lära sig av. Vänsterpartiets strategi känns ju väldigt inspirerad av Miljöpartiets gamla strategi, även om de har dragit den mycket längre. Alltså när Peter Eriksson ville att Socialdemokraterna skulle släppa in Miljöpartiet i regering och Göran Persson ju vägrade.
Mm.
Då...
De smäller ju i dörrarna och håller på, sa han.
Ja, och ljuger.
Det sa han också att de gjorde, miljöpartisterna.
Mm.
Då började ju de göra upp i småfrågor med högerpartierna för att visa Socialdemokraterna att ni kan inte vara säkra på vårt stöd. Alltså det var ju också en form av utpressning.
Ja.
Och det slutade ju med att Socialdemokraterna plockade in, alltså Socialdemokraterna gav ju sig. De plockade ju in Miljöpartiet. Och det är väl det Nooshi Dadgostar bettar på att de ska göra nu också?
Jo, men det är ju svårare för ett vänsterparti att göra upp i sakfrågor med Tidöpartierna.
Absolut, fast det har de ju gjort.
Ja, alltså, absolut.
För det minns man ju inte lika mycket, men under den mandatperioden så gjorde de ju upp i andra frågor, i bränsleskatter. Det fanns ett antal småfrågor där de gjorde gemensamma utskottsinitiativ och sådär.
Ja, men det är svårare än för Miljöpartiet då, för då var ju Miljöpartiet också mer av ett mittenparti.
Absolut, men strategin är ju tydligt densamma. Frågan är ju hur Socialdemokraterna reagerar på den.
Jag tycker kanske att strategin mer inspirerad av Jimmy Åkesson. Alltså den här idén om att så här, vi identifierar oss som ett kantparti. Vi ska skälla på de andra politikerna för att de är politiker. För att de inte liksom gör saker utan bara snackar. Vi ska ha ett annat förhållningssätt när vi liksom kampanjar och är. Vi ska vara mer genuina. Vi ska dricka vatten eller tequila eller vad det nu är. Som gimmick, och det ska liksom stå klart att vi backar aldrig. Backa aldrig. Och det har de ju liksom båda med sig i sina respektive partikulturer, så det är att extrapolera det. Liksom. Men då måste man ju någonstans också ta in det här. Och det är det jag tänker på nu. Att ja, Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet gjorde det där 2021. Men den här SD-strategin jag upplever att de håller på med, den blir ju lite annorlunda om man är ett 7%-parti eller 8 eller vad det kan vara. Jag vet inte ens vad de ligger på exakt nu. Än om man är ett typ 20%-parti som Sverigedemokraterna.
Mm.
Tittar man på liksom Sverigedemokraternas styrka slash svaghet i Tidösamarbetet under de här åren som har gått, och då räknar jag in liksom året före valet 22 också, så har ju det hela tiden ändå handlat om Sverigedemokraternas storlek. Det är storleken och hotet om att lämna bordet som har gett dem makten.
Och deras tillväxt.
Ja, precis.
Och det är klart att om nu Nooshi Dadgostar i sin shotvalrörelse liksom visar sig vinna jättemånga unga vänsterröster, blir liksom det moderna, coola alternativet på den sidan, då kanske det spelar roll också. Alltså att Socialdemokraterna känner att vi behöver ha de här. Jag vet inte. Jag tänker att det här med att hon shottar vatten, är inte det ett tecken på att liksom man inte kan lita på det här fullt ut? Eller? Jag tycker det känns som, det är ju ett iscensättande av någonting.
Ja, och alltså, det alkoholtraditionella Sverige så är väl ändå det höjden av svekfullhet.
Socialdemokraterna tycker ju att Vänsterpartiet är helt opolitliga, omogna, oseriösa, barnsliga. Och det är klart att Dadgostas valrörelse med shotsen och sminkvideosen på TikTok kanske inte gör att de känner mer att hon är en finansministerkandidat.
Alltså, det är ju spännande att tänka just så här, vilken sorts ministerpost skulle man få om man kommer till en position man kan sitta med här. Vad skulle man kunna få för ministerposter? Och då frågade jag lite så här, vilka liksom partier jämför ni er med? Uppenbarligen socialistisk vänsterparti i Norge som haft liksom massa olika, liksom, det tyngsta var finansministerposten, men det var ändå ganska länge sedan de hade den och det var liksom en mandatperiod. Då kan de säga så här, ah, men vet du vad? Island, där har vi varit statsminister, också finansminister, en massa sådana saker. Man bara, jo, men det här var väl en total ekonomisk kollaps och liksom förtroendet för dem.
För att inte tala om Grönland och Färöarna, eller typ. Ja.
Ja.
Nej, men har de suttit i Finlands regering?
Ja, alltså, då är det inte bara så här vänsterförbundet, utan då var det också kommunisterna som så här glatt släpptes in så fort det var efter andra världskriget.
Men då ska man ju också komma ihåg att Vänsterpartiet i Finland var ju snabba på att ändra sig om NATO. Det var ju inte Vänsterpartiet i Sverige. Alltså det finns ju också med så att säga traditionen av att man är ett regeringsparti följer ju också traditionen att man beter sig på ett annat sätt på sina kongresser.
Ja,
och Miljöpartiet brukar ju ofta prata om just Finland och deras majoritetsregeringar som en förebild. Och jag såg att Centerpartiets Hannes Hävjö var där på studiebesök nyligen för att studera hur man bildar regering utan att ha gått till val som två tydliga block. Så att
ja,
de alla drömmer ju om ett annat samhälle.
Ett annat samhälle, och man kan ju prata om så här, eller Danmark, socialistiska folkeparti där som också har suttit inne och utrikesministerposten.
Eller Danmarks mittenregering. Alltså finns, drömmer ju inte Vänsterpartiet.
Nej, precis. Men jag tänker att när man kommer, liksom, ska försöka göra de här jämförelserna, då liksom kan man konstatera att så här, okej, men vad är socialistiska Vänsterpartiet? Det är ett parti som har funnits sedan 1975, egentligen bildat utav NATO-skeptiska sossar. Det är liksom en mycket senare partisprängning kan man säga. Och samma sak så har väl även Socialistisk Folkparti liksom anklagats för att så här, egentligen vara någon sorts folkpartister. Alltså det, liksom, de har inte varit lika hardcore som ändå 1917 Vänsterpartiet som i olika ideologiska formationer ändå på något sätt har ett historiskt bagage. Och att det kanske är ändå på något sätt, de kanske tycker att det är väldigt orättvist så här, Sverigedemokraterna kan förlåtas sin väldigt nyssiga historia medan vi på något sätt blir ifrågasatta för kanske demokratisynen, för problem med antisemitismen nu och återigen vara gökar och knasbollar.
Jag går igenom listan över nuvarande ministrar. Alltså den i regeringen Kristersson, för att se om det finns någon som vi kan besätta med vänsterpartister. Men det kan, vi kanske också ska ha namn då.
Ja, men jag,
vad har de för personer de kan skicka in?
Malin Hector var reporter som var på vänsterkongressen tillsammans med Henrik. Hon gick ju runt och frågade vänsterpartister om vilka personer som fanns. Och förutom de uppenbara Nooshi och Ida så nämndes Sjöstedt.
Förlåt, får jag bara säga stickgrej här. Alltså Ida Gabrielsson på Tidesidan, eller Ulf Kristerssons sida av politiken som han brukar säga. Så har det varit en konstant diskussion där man pratat om sverigedemokratiska ministerkandidater och deras relationer till sociala medier. Och jag tycker ändå, för nu sa du Maggie att de självklara är Nooshi Dadgostar och Ida Gabrielsson, och så får man väl se det utifrån styrkeposition i Vänsterpartiet, vilka de vill skicka fram. Men ursäkta, går det att göra Ida Gabrielsson till minister i en regering så som hon beter sig på sociala medier? Och alltså Jomshoff-argumentet.
Ja, jag förstår. Hade Magdalena Andersson fått välja så hade hon ju tagit liksom Ulla Andersson som hon tycker så mycket om.
Är Ulla Andersson aktiv?
Men jag tror hon nämndes inte av någon. Däremot nämndes Alias Bati som då skulle behöva pendla till Norge på något sätt. Tror
comeback
jag.
Kid då, i sådana fall.
Daniel Bernmar i Göteborg.
Det är kommunalrådet som det har gått bra för.
Som det har gått bra för, som också har samarbetat med centerpartister.
Mm.
Jonas Lindberg som är oppositionsregionråd i Stockholm och väldigt bra på sjukvård.
Ja, det namnet var väl det minst liksom igenkänningsbara.
Ja, han har ju också det problemet att han har åkt fast för snatteri en gång.
Vilket, tråkigt.
Också kan ju då det här med vandel och så.
Mm.
Men det är ju kul att tänka på vilka poster också. Det var någon som föreslog Nooshi Dadgostar som energiminister. Och näring då kanske som Ebba Busch har också. Jag vet inte.
Precis. Det... Och det är liksom, man kan ju tänka klassiska, annars brukar det vara så här, socialförsäkring på något sätt, så här, någon välfärdsaktig post.
Glasögon till barnminister.
Ja, och att man tänker att det skulle vara självklara.
Alltså juniorpost på socialdepartementet. Det är ju, det nuvarande socialdepartementet finns ju hur många statsråd som helst. Så där går det ju att peta in.
Men om de är
vänsterpartist utan att de märks för mycket.
Om de är näst störst ska de ju också ha vice statsministerposten då. Kanske i den här gamla sossekonstruktionen där de inte har någon makt överhuvudtaget. Men...
Alltså det har den väl inte i nuvarande regering heller.
Ja, det är ju hur den används utav vissa. Så,
alltså
så...
när Ulf är borta så leder ju Ebba regeringssammanträdena. Det trodde ju aldrig Åsa Romsson.
Man skulle kanske kunna peta in någon av de här. Möjligen då det här, det är göteborgaren på Erik Slottners post. Civilministerposten, alltså det som socialdemokratiska regeringar har kallat kommunminister. Åka runt i kommunerna och säga att ja, vi kommer argumentera för höjda bidrag och transfereringar i budget.
Är detta vad du tycker att de passar som? Eller nej, är det mer hur Magdalena Andersson kommer se det?
Jag försöker nu få det... bra fråga. Jag tänker nog minsta motståndets lag i en förhandling.
Mm.
För så att säga, i det här chicken racet som vi talar om, så måste ju parten någonstans bromsa in.
De kommer
om
ju,
det ska bli en regering så att säga.
Ida Gabrielsson kommer ju vilja ha pensionerna, skulle jag gissa. Sen vill de väl ha finansmarknad.
Alltså, om, jag hörde ett argument, för jag försökte säga så här. Men tid har väl visat att ett parti som Sverigedemokraterna kan stå utanför och få igenom väldigt mycket politik. Då fick jag motargumentet att dels, det är ju typ skrivet som att de nästan ändå sitter i regeringen. Och man kan se, typ, de blev ju lurade om A-kassan. Man måste sitta inne i regeringen för att liksom hålla pli på de där mer mittenpartierna som vill någonting annat.
Nej, man måste vara på departementet, argumentet. Ja. Ja, och då tänker jag att näringsdepartement, det kan ju vänsterpartister stå efter, men i det här tänkta något slags regeringsunderlag, så ser det ser ut att vara liksom osmart förhandling att verkligen. Ja, det finns väl ingen socialdemokrat som heter Mikael Damberg eller Magdalena Andersson som tycker att bra idé med en gammal kommunist som minister för företagande.
När Vänsterpartiet hade sin regeringsskola så blev ju folk i partiet upprörda över att det var just näringslivsprofiler där. Alltså jag tror att det var Wallenberg som var där och föreläste, vilket folk blev upprörda över. Så det säger ju kanske också någonting om...
Ja, men,
och anledningen till att jag tänker så här är ju också det här med storleksförhållandena. Det är ju skillnad på att vara ett parti runt 30% och vara ett parti runt 8. Ingen vet ju om det är så väljarna kommer landa ner på valdagen, men det är ju i den riktningen det går.
Mm.
Eller så kör man som kommunistpartiet i Frankrike, första Mitterrand-regeringen, kommer vi ihåg. Folk, och då kommer du ihåg Hussein bubblade då.
Berätta,
både
Henrik.
Gauche och vänster och högersidan om Hussein, så babblades det. Nej, men kommunistpartiet i regering. Men då hade vi ju Jacques Ralit som var ansvarig för sjukvård och socialpolitik, som var liksom hälsominister.
Mm.
Och då tänker jag, hälsominister, är det?
Idrottsminister.
Idrottsminister. Ska Nooshi Dadgostar, som nu ska åka Vasaloppet, kanske ändå visa att hon är ingen släcker. Hon kan ändå ta den posten.
Ja, men det blir fint. Det blir 5 socialstatsråd istället för nu bara 4. Och så blir regeringen ännu lite större. För det är också en grej i detta, koalitionstidernas, de stora koalitionstidernas regeringar. Blev det där rätt? Nej.
De stora koalitionsregeringarnas tid.
Tack. det är ju att det bara blir fler och fler ministrar för varje gång som det förhandlas.
Jag vet inte om ni känner det på luften här inne, men alldeles nyss var ju statsministern här och andades i det här lilla, lilla rummet där vi sitter.
Du tänker att Kristus som syre, eller förlåt, koldioxid har någonting särskilt i sig.
Eller UD Cologne som ligger kvar.
Den intervjun som har gjorts av Etsas och Elsa i vår partiledarutfrågning, den kommer ju på, vad är det för veckodag idag? Det är tisdag. Den kommer på torsdag. Och då kan man lyssna på den.
Men om man vill lyssna på den, hur ska man göra då?
Man måste vara prenumerant på Svenska Dagbladet, för att de är inlåsta i
Men det är ju
app.
Så dyrt. Tänk om det fanns något erbjudande.
På svd.se/provapolitiken så finns det ju det. Två månader är det, och sen är det, läs det finstilt också, jag kan inte det.
svd.se/provapolitiken. Jättehärligt.
Kan man också höra gamla Nooshi Dadgostar-intervjun om man är sugen.
Allt gott.
Du har lyssnat på Politiken. Producent är Tove Friman Leffler. Och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.